Hur många skämt, Jenny, har du hört om biff och korv under de senaste veckorna?
Nog en del. Alltså folk driver ju med det här EU-förslaget om att bara köttprodukter ska få heta biff och korv.
Jag har några här, vad tycker du om det här? För EU är saken biff.
Ser du.
Eller förslaget är inte värt ett ruttet korvöre.
Snyggt, Jens.
Klart som korvspad att den ska heta sojakorv.
Jag tycker den är bästa just det här att för EU är vissa saker, bara vissa saker biff.
Exakt. Veckans publikfråga handlar om ordet pynja. Var, när och varför används ordet pynja? Kan man, Jenny, säga att EU pynjar? Alltså nu när det handlar om orden biff och korv och schnitzel och burgare.
Jag tycker pynja nog någon form av manuellt arbete tycker jag nog ingår i pynja.
Okej.
Man sitter och petar med någonting.
Men EU vill alltså att ord som schnitzel, korv, biff och hamburgare bara ska få användas för produkter som innehåller kött. Och jag antar att du har följt med i den här diskussionen.
Ja, och när jag säger att EU vill så då är frågan att egentligen vem är det som vill det här?
En majoritet av EU-parlamentet eller ledamöter i EU-parlamentet. Men det här ska vi diskutera. Alltså det är klart att jag tror att vi är ganska överens om det du och jag och många andra med oss, att ett visst sånt här löjets skimmer över EU och att de behandlar den här typen av frågor där det är krig och elände och en massa andra viktiga grejer.
Ja, sen samtidigt så tycker jag inte riktigt om det här whataboutism, att bara för att det är någonting som behöver åtgärdas ska alla andra politiska frågor läggas på is. Det är inte konstruktivt. Däremot så tycker jag att det stora liksom löjet i den här frågan är att man behandlar alla språk lika och alla vilka språkliga associationer, och det är ju direkt en språkfråga alltså. Att på svenska har korv en uppsjö betydelse egentligen, medan jag kan inte uttala mig om hur det är liksom med mackara och sosis eller wurst eller chorizo.
Nej,
för salchicha, ja.
Nej, men jag håller med dig. Alltså rent språkligt är det här jätteintressant. Och om vi börjar med korven, och jag håller med dig, att vi kanske håller oss till svenska här och funderar på de här orden. För om vi börjar med korv, jag har grävt fram då ordboksdefinitioner, och det här är kanske den mest typiska. En slangformad matvara som utgörs av finhackat eller malet kött med tillsatser stoppat i ytterhölje av djurtarm. Så här låter ordboksdefinitionen, och om man går till etymologin och till bakgrunden.
Men får den inte kallas korv längre om den har syntetiskt skall?
Ja, men det där är ju en grej också. Och hur stor procentandel eller hur många procent kött ska det finnas i en korv för att den ska då vara korv?
Har det inte kämpat som att HKs kringla egentligen borde enligt EU klassificeras som bakelse för att den innehåller för mycket vetemjöl? Jag vet inte om det är sant.
Eller andra varumärken också. Men att det är ju det att vissa korvar så innehåller väl typ bara 40% kött och sen är det en massa andra grejer i det. Eller om du har en korvskiva av något slag som kan innehålla svamp och så vidare. Så det där är ju en grej också att fundera på, att hur mycket kött ska det vara då? Ska det vara djurtarm eller ska det vara någonting annat? Men korv i svenskan är nedtecknat för första gången på 1400-talet, och det här ursprunget i ordet korv så är lite omstritt, men jag har hittat två stycken olika etymologiska förklaringar, att det skulle vara besläktat med det här fornnordiska och isländska ordet kurfr, avskuren bit eller stump. Alltså det skulle vara på något sätt skuret, kära, besläktat med ordet karva. Det är alltså en teori.
En korv kanske är en sån här torkad, på det sättet lagrad, ganska hård köttbit som ja, man skär bitar av. Och inte gnagar i sig.
Nej, så tolkar jag också det här ena. Och det andra är då från ordet korver, besläktat med norskans kurva, kröka. Alltså då handlar det om formen, någonting som är krökt eller någonting som är en kurva.
Och hur böjd måste den vara för att få klassificeras som korv?
Ja, du tänker en knackkorv så är inte särskilt bra då.
Vissa är inte. De här knackkorvarna som har knut emellan, så de är ju ofta böjda med de andra. Och sen har vi då det här med, det är lite som, det har ju någon varit också någon sorts EU-diskussion om hur böjd en gurka,
ja,
eller en banan,
det är sant,
får vara.
Ja. Men om man går tillbaka alltså till korv här och till ursprunget, så handlar det alltså om formen eller då funktionen på något sätt av det här fenomenet korv. Kött har funnits med där självklart för att det har varit en del av korven, men etymologiskt så kan man inte koppla korv då till kött direkt, så som jag ser det.
Ja, nu vill jag ju komma med den här första reaktionen som jag har hört från många håll. Att no. Ska man inte längre få säga bajskorv?
Och det kan jag gissa att du kommer att komma till.
Nej, men, och just det här att nu har jag många tankar som trängs om att få komma ut. Men
igen, låt dem komma bara.
Ja, men det här, att ska man inte längre få säga och det här är ju också någonting som används om till exempel i rasistiskt eller kränkande språk. Mm. Men att säga nej, du får inte längre säga det här och det här för att det anses vara kränkande. Mm. Avsikten är inte snäll vad du än påstår och det är liksom, eller det uppfattas som så. Mm. Och om du använder det här ordet så, eller du får förstås, men det kan vara till och med mot lagen. Mm. Eller folk kommer att få en uppfattning om att du är otrevlig för att du använder vissa ord som har utdömts som
att du är en skitkorv.
Du är en skitkorv. Men så att jag tycker ju egentligen det här ska man inte längre få säga. Så det är ofta används om att ska jag inte längre få vara elak mot folk egentligen. Och det får du inte, sorry. Men sen å andra sidan, så de är ju korvformade. Jag menar just den här korven som metafor för en massa. Det finns sölkorvar. Och då är det ju inte en korvformen, utan liksom bara någon, men det har nu blivit ett etablerat ord i svenskan, vilket på något sätt visar att det är ganska gammalt det här. Att, sen tänker vi så här att finlandssvenska keramiker använder korvtekniken, vet du vad det går ut
på?
När man rullar sådana korvar, vad ska man kalla rulla, långa stänger?
Ja, alltså då är det formen.
Av lera, och sen alltså du kan ha en botten eller sen kan du liksom bara finna den och forma det i en skål. Mm. Som du sen sletar ut. Makkarateknika heter på finska. Mm. Jag vet inte vad det är. När jag googlar korvteknik så kom jag bara till finlandssvenska resultat. Så att jag har valt att döma. Jag vet inte om jag kan ha svårt att tänka mig att tekniken skulle vara obekant i Sverige. Men de verkar kalla det något annat. Mm. Men eller sen då, vet du, den finns också på andra ställen utanför chark- och halvfabrikatsdisken. Jag tänker på sjögurkan som också kallas sjökorv.
Ja.
Korvsjö, vet du vad det är?
Nej.
Det är sånt här, vad heter det? Läraren om hur marken formas. Nu glömt att
tappa okay.
Alltså, okay. Han handlar om att en flod har urgröpt och eroderat gjort en flodfåra som ofta kan vara ringlande.
Ja, en krök.
Ja. Men i något skede så tenderar de här vattenfårorna att ta genvägar och bli raka. Ja. Och då kan det bli en avsnörd, övergiven flodfåra som är formad som en...
Som en liten kurv.
Banan då, om man ska säga korv. Och de kallas korvsjöar.
Ja.
Och jag menar sen, jag tycker det verkar lite sent att försöka varumärkesskydda det här ordet på svenska.
Ja.
Dessutom finns ju korvkaka som innehåller kött eller inälvsprodukt. Men det är sant, leverlåda.
Ja, men det har jag glömt bort också.
Och det är på något sätt det här att, ska man nu idas?
Nej. Är du med på biff?
Ja.
För här också, det här är också ett av de här orden som sagt som nu diskuteras. Ordboksdefinitionen av biff, maträtt som består av en stekt skiva finare nötkött från bakre ryggparti eller innanlår, används även om motsvarande kött. Och det här med biff då i svenskan, det har använts ungefär i 200 år och här är ursprunget enklare. Engelskans beef, franskans bœuf, säger man visst, kommer från latinets, och nu vet jag inte riktigt hur jag ska uttala det här, bovem kanske, oxe, nötkött. Och här är det igen, tycker jag också, jätteintressant när man går tillbaka i tiden och tittar på användningen av det här ordet biff. För den hittar jag på 1800-talet, slutet på 1800-talet, i den fantastiska boken Vad äta?
Underbar rubrik.
Det är ganska tydligt också. Att vad ska vi äta idag? Så där finns ett recept på svampbiff. Alltså en beskrivning av hur du gör en svampbiff. Och det här var 1899.
Och är den vegetarisk? Alltså hela innehållen är kött också?
Den förstår jag är helt så att du mal kött. Och sen sätter du i då lök och kryddor och så är det alltså då en svampbiff och den heter svampbiff. Och sen kom det då sojabiff för ungefär 50 år sedan och så vidare. Men ursprunget här så är alltså då från latinets oxe eller nötkött. Men det är så fascinerande på samma sätt som med korven att det här har använts som andra saker i över 120 eller 125 år i svenskan redan.
Ja, och till och med om vi håller oss till kötträtterna så är det inte helt entydigt vad en biff är. För att det anses då att det är liksom ett finare stycke nötkött då. Men nu finns det ju alltså Biffala Lindström som är en färsbiff som innehåller rödbeta. Eller råbiff, råbiff som är finhackat nötkött som då är sen då liksom format som en biff som, som man äter rått. Och sen det här att, att jag menar en biff i hamburgare, så det är inte biff utan den är gjord på färs som man formar sen igen. Man först hackar man sönder hela stycket och sen så formar man det tillbaka till en rund puck, köttpuck.
Ja.
Och jag menar, får det heta biff om det innehåller fläsk? Och jag menar, just om vi tänker att det är någon sorts köttlobby som ligger bakom det här. Jag har sökt på lammbiff och fläskbiff och hittat gott om svar. Mm. Och sen dessutom, men var går gränsen? Är kycklingbiff?
Ja.
Okej, då är det inte längre däggdjur. Hur är det med laxbiff?
Ja. Jag vet inte.
Alla finns.
Ja, så är det. Men får jag säga här också när du säger köttlobbyn. Jag tycker att den här diskussionen så blir det ett sånt här att man pekar finger mot bönderna. Och nu tar jag det i Finland, att man pekar finger på de finländska bönderna och säger att det är ni som ligger bakom det här. Och det är fel, för jag menar för de finländska jordbrukarna är det här en icke-fråga. För om man tänker exempelvis nu på en morotsbiff som alternativ till en nötbiff. Vem är det som producerar råvaran till en morotsbiff eller då till en annan biff? Det är de finländska jordbrukarna och de finländska bönderna.
Men har du frågat dem? Alltså, har du,
no,
hur vet du att
no, det är jag har hört, alltså klart att det finns inom jordbrukarkåren också en del som är liksom köttproducerande bönder som tycker att det är okej att det ska heta då biff enbart om kött för att det är då på ett sätt mer genomskinligt och det är ett varumärke om man går tillbaka till den ursprungliga definitionen. Klart att det finns av dem, men det blir på samma sätt som det här med havredryck och havremjölk också, att ja, bönderna vill inte att det ska finnas något havredryck överhuvudtaget. Klart att de vill att det ska finnas det, för att det är de som producerar havren också.
Palmolsbönderna vill att det ska finnas. Ja. Jag menar, nu handlar det ju om att ge folk vettig mat.
Mm. Är du med på schnitzel?
Jag är med på schnitzel, jag är alltid med på schnitzel.
Här är ordboksdefinitionen för schnitzel. Tunn skiva av kalv eller fläskkött som panerats och stekts. Och går man tillbaka till ordböckerna här och tittar på ursprunget så kommer det då förstås från tyskans schnitzel eller schnitz.
Ja, det är ett snitt.
Ja, skuren skiva och besläktat då med snitz och sådär. Så det här är egentligen då betydelsen en skuren skiva av någonting. Men då är ju det här någonting som börjar användas då om kalv eller fläskkött och vinerschnitzeln kanske den mest kända. Vet du Jenny, hur en äkta vinerschnitzel ska se ut?
Det är kalv. Det är kalv, men just en ung kalv, så den är ju väldigt ljus i färgen, den där själva köttbiten. Helst dubbelpanerad, det vill säga först vetemjöl, sen ägg, sen ströbröd.
Ja, men har du följt med den här diskussionen?
Jag är helt med olja, med citron och kapris. Alltså, nu förlåt jag ansjovis, alltså jag kan inte hejda mig, för jag tycker att vinerschnitzel är så förskräckligt.
Ja, det du börjar slicka ner runt munnen här också. Men det är ju spännande också det här med vinerschnitzel, för då är det ju bara den här typen av schnitzel som får heta vinerschnitzel. Att har du en fläskschnitzel så är det inte en vinerschnitzel. Och det där är ju också jätteförvirrande.
En schnitzel, det kan jag nu på något sätt ännu. Alltså är det vinerschnitzel så då... Ja, men det är som jag säger, det här är nu en sachertårta, men den innehåller inte aprikos och choklad, utan den innehåller hallon och vit choklad.
Ja.
Men inte det är ju en sachertårta då.
Nej. Men det här med schnitzel ännu, så redan på 1900-talet så började man använda, när jag sökte på det här majsschnitzel, alltså att du gjorde av majs, kallade det för en schnitzel.
Oj, vad spännande. Jag undrar hur den ser ut och hur man får den att hålla ihop.
Ja, det är oklart. Vego eller vege-schnitzel blev mer utbrett på 2000-talet. Ursprunget är alltså någonting som är skivat, att det var från första början klart att det handlar om kött. Men nu går vi tillbaka till 1900-talet igen, hur schnitzel har använts som andra olika råvaror då än kalv och fläskkött till schnitzel.
Mm.
Ska vi köra på hamburgare ännu, när vi en gång är här i farten med det här? Burgare eller hamburgare, båda orden finns då med i det här direktiv eller förslaget till som EU-parlamentet har kommit fram med. Burgare är då bara en kort form av hamburgare, så kanske vi håller oss till hamburgare. Vill du höra ordboksdefinitionen av det?
Japp.
En maträtt i form av stekt eller grillad biff av malet kött som vanligen serveras mellan två halvor av ett litet runt bröd. Och ursprunget då började användas så där utbrett i mitten på 1900-talet. Från biff från staden Hamburg, smörgås från staden Hamburg. Man tror att det var tyska immigranter som tog det här med sig till USA och att det var därifrån det bredde ut sig då. Att man tog en maträtt från staden Hamburg i Tyskland, tog den till USA och den bredde ut sig där. Och så blev det ju då alla de här hamburgarkedjorna, snabbmatskedjor och så vidare som då började spridas runt världen. Och det som jag tycker är jättespännande med det här, när vi funderar på hamburgare och hamburgarkedjor, så det var hamburgarkedjorna som började ta fram andra typer av grejer att stoppa då mellan de här runda bröderna. Och en stor hamburgarkedja, mycket känd, jag säger inga namn här, men du kan föreställa dig kanske vilken det är, så märkte då att de behöver ett alternativ till kött här också. Så de tog fram en fiskburgare redan på 1960-talet. Alltså fisk då istället för kött i en hamburgare. Och den blev en succé dåren.
Jag undrar just det här med hamburgare, men jag funderar på hur jag själv skulle omtala de här icke-färsbiff, nötfärsbiff-hamburgarna. Och jag skulle nog säga burgare, men jag skulle kanske inte, alltså jag skulle inte kalla dem hamburgare, utan jag skulle kalla dem fiskburgare eller ostburgare. Eller ostburgare kan i och för sig vara en hamburgare med biff och ost.
Ja, men det kan också vara med kyckling. Alltså du kan
ja, eller halloumiburgare eller något annat. Ja. Och då undrar just det här burgaren, är det burgaren de vill åt eller är det ham de vill åt?
Ja. Men då vill de åt hela staden egentligen. Att om ni kommer från staden. Men jag tycker att det här, att om när jag hör vad du säger nu och hur vi diskuterar det här, så korv och schnitzel är etymologiskt eller sådär rent språkligt inte kopplade till kött i svenskan.
Nej.
Och det där biff, det kan man diskutera. Och hamburgare, kötträtten från staden, tja. Alltså det blir så där att du kan egentligen, biff kan du på ett sätt, att om du är en hårdnackad språkmänniska som går tillbaka till de gamla skrifterna, så kan du säga att nepp, biff är ox och nötkött.
Ja, men alltså sen ännu på svenska så kan jag nu tro det med biff, men sen på till exempel engelska så finns ju, det är ju en skillnad mellan beef och steak till exempel. Det finns skillnad mellan bœuf och beefsteak. Och då är beefsteak liksom en beef, medan bœufen är då nötkött.
Mm.
Så man kan ju inte kanske kalla beef, man kan ju inte kalla, om beef då betyder nötkött, så kan ni förstå att beef inte kan betyda något annat. Utan då kan man kalla det för, vet du, steak eller patty eller något annat.
Och så kan man ju ha en beef med någon också. Har du hört hur det används?
Ja, då har man någonting otalt.
Då har man någonting.
Men just det där att... Att jag vill inte ha ställning till andra språk, och det är kanske det som jag tycker att är det mest befängda här med hela den här EU-frågan, att man ska behandla alla språk lika.
Mm. Men förstår du argumenterna för då, alltså att det här ursprungligen användes om uttryckligen köttprodukter, och att det på något sätt också är en tydlighet gentemot konsumenter att när det handlar om då köttbullar så är det kött och inte köttfria köttbullar.
Man kan ju kalla dem vegebullar. Eller i Sverige, jag tror att någonstans kallar dem göttbullar i Sverige.
Gör de det?
Ja, vet du. Och då ska man då få associationer till köttbullar samtidigt som det då är, vet du, inte kött och gött och det gör gott. Och
göttbullar. Och så på samma sätt som med fejkon och fuskpinnar.
Ja,
då lite.
Ja, fejkon tycker jag är jätteroligt ord. Men och sen, vem, alltså... Vill man inte få i sig kött, så då läser man nog de här innehållsförteckningarna. Och står det dessutom morotsbiffar, så då är man ganska säker på att det... Vad är huvudingrediensen där då?
Men alltså det håller jag med dig om. Men blir det inte så där också då att om man plockar de här orden från köttprodukter och sätter in dem då i en produkt för någon som då den gången eller alltid inte vill äta kött... Alltså är det inte vettigare då i så fall att hitta på nya namn helt och hållet?
Men varför ska man överhuvudtaget ha produkter som efterliknar köttprodukter? Jag menar inte hela idén med fejkon att det är till för folk som gillar bacon men som inte vill äta djur. Och det här är ju också en sån här grej som om man tror att folk är vegetarianer bara för att det är hälsosammare att äta grönsaker. Och att man, alltså, det var något glassföretag som skulle ta fram en vegansk glass. Och så valde de att göra en morotsglass och fråga veganerna att vad tycker ni om den här? Och de blev fullständigt utskrattade. Så att, hej, vi äter inte glass för att det ska vara nyttigt. Vi äter glass för att det ska vara gott. Så de vill ju ha glass som smakar glass utan att det innehåller animaliska produkter.
Mm.
De vill inte bidra till djurhållning överhuvudtaget, utan de vill att det då ska vara till exempel kokosmjölk. Varför får det heta kokosmjölk? Eller någon annan.
Men det får ju heta kokosmjölk faktiskt, men det får inte heta havremjölk.
Ja, och vilken är liksom nu den stora? Är det så att kokosmjölken på något sätt är naturlig och havremjölken är processad? Jag vet inte hur man argumenterar här.
Nej.
Men i alla fall det här att folk som väljer att äta växtbaserat, alla gör inte för att de hatar kött och alla gamla klassiska, för att de liksom bara faktiskt älskar grönsaker. Nej. Utan det finns en del som väljer det därför att det är just oetiskt att äta. De tycker att djurhållningen är oetisk. Man tycker att det är onödigt att fel att man dödar en art för att själv bara konsumera den, snabbt äta den. Det är liksom ungefär det. Eller det här med att om vi alla skulle äta växtbaserat så skulle vi inte behöva odla mat som vi ger till det som vi tycker är mat.
Mm. Fast det beror ju på var man odlar det och var du har betande djur.
Det är klart, men jag menar bara att det är också ett faktum att skulle vi äta mer växtbaserat så skulle maten räcka till fler.
Mm, så är det. Men tror inte du också nu när vi diskuterar det här, Jenny, att en orsak till att just den här frågan har blivit så omdiskuterad så handlar uttryckligen om det här växtbaserat versus kött?
Ja, men folk, jag känner folk som är vegetarianer som emellanåt kan bli jättesugna på en korv. Och då finns då, och just det här som jag har frågat, men att jag tycker ju de här köttlösa korvarna smakar förskräckligt. Och sen har jag frågat honom, men vill man äta det här? Så att när man har varit utan kött tillräckligt länge och blir sugen på en korv, så då tycker man att det fyller korvens funktion.
Mm.
Och jag menar, det är ju också fråga om snabbmat och mat som är liksom enkel att laga, halvfabrikat som gör att man kan... Sen är det ju ett faktum att vi tänker på mat ofta jättemycket så här proteincentrerat.
Mm.
Att det ska finnas en proteinkälla, och det är ju kanske därför just sådana här proteinbiffar eller vad man nu ska kalla det, proteinbollar måste man väl ändå få säga. Liksom, någon form av, eller sån här liksom strimlad seitan, tofu etc. Mm. ofta ligger i fokus på den vegetariska maten. Men i själva verket så kan man lika gärna låta grönsakerna utgöra fokus och sen ser man bara till att det är bönröror och annat som gör att man får sitt proteinbehov mättat.
Men det finns ju alltså, om man ser på de här andra argumenterna då, emot det här mera. Så vi har använt alltså då i över 100 år de här orden på ett annat sätt, inte kopplat dem då enbart till kött. Jag vet inte om du läste, det var på svenska.yle.fi, så var det Anna Lemström, livsmedelsinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet här i Finland, som sa så här, att ordet korv handlar egentligen om formen på ett livsmedel. När det står sojakorv eller morotskorv finns det ingen risk att vilseleda konsumenten. Så hon sammanfattar de här argumenten ganska bra här. Att man blir, och som du säger också, man blir kanske inte vilseledd om det står morotsbiff. Då kan man kanske tänka att är det då månne morot?
Ja, om man nu liksom verkligen, jag vill äta kött, så då kanske man tittar morotsbiff. Är det här någonting för mig?
Ja.
Hjärnan kan nog ganska snabbt sortera så här att inte det jag just precis nu är sugen på.
Nej, och sen tycker jag att det kommer att bli jättevanskligt det här med att på något sätt definiera sen hur mycket exempelvis då kött ska det finnas i en korv. Vad kallar man en blandbiff som exempelvis består av hälften kött och hälften bönor eller hälften svamp och hälften kött och så vidare? Är det en biff?
Och vilka är det som inte får använda det här ordet? Mm. Är det nu så att förstås när man märker en livsmedelsprodukt så det finns ju juridik som gäller det där. Men hur är det, ska de gälla det här för folk som skriver kokböcker? Får vi liksom för praktiska ändamål fortsätta?
Ja, men du får ingen finansiering från EU om
nej,
du gör det.
Nej.
Men det är ju säkert på det sättet att det slutar med det. Som på samma sätt som det har gått med massa andra som med havredryck och havremjölk eller mjölk. Liknande produkter eller...
Men sojajoghurt.
Ja, precis. Eller som med feta, det är ju också ett ord som har diskuterats. Att fetaost, så den ska vara tillverkad och förpackad i Grekland och den ska vara gjord av fårmjölk och den ska vara lagrad i minst 2 månader. Och då finns det ju en massa andra produkter som inte får kallas för feta. Exempelvis då kallar man dem för salladsost eller vit grekisk ost eller feta-liknande ost. Så kanske det går på samma sätt med allt det här som vi pratar om nu också, att på förpackningarna kommer det kanske att stå någonting då, men i folkmun så kommer det att leva vidare. Att det blir på det sättet, ska vi ta champagne nu, Jenny? Ja, men det är inte champagne för den är inte producerad i distriktet champagne, men skumpa då eller bubbligt, att ett samlingsbegrepp för det. Alltså, går det på det sättet får vi tro?
Det är sannolikt så det kommer att gå. Om inte det här EU-stolleriet stoppas.
Mm. Men jag tänkte bara riktigt kort ännu säga en sak som slog mig här, att det är ett stolleri och jag tycker att det är en onödig fråga. Men det som jag tycker blir principiellt viktigt i sammanhanget, jag vet inte hur mycket du har följt med ord som Lego, Jeep och Tabasco, alltså varumärken där företagens jurister slåss mot ordboksredaktörer för att man inte ska använda de här orden generaliserande som en stadsjeep, som liksom då fordonet jeep, utan det ska uttryckligen användas som trademarket, varumärket jeep.
Och det kan jag förstå, för att här är det någon som har utvecklat en produkt och kanske varit först med det.
Mm.
Och det är förstås jättesmickrande att andra sen tar över.
Ja.
Och för Lego är ju på sätt och vis klart och tydligt att det är liksom på något sätt en form som man har tagit patent på.
Och en viss kvalitet kanske också.
En viss kvalitet kanske också. Jag säger inte att de andra är dåliga, men ändå att man vill kanske inte att andra att andras kanske inte lika bra ska dra ner det egna produktnamnet i smutsen. Sen tycker jag liksom, Jeep är ju ganska praktiskt, för det är kort jämfört med, vet du, fyrhjul.
Eller ett regnbil eller vad man nu kan
det för. Det är kort och jag förstår att det har slagit igenom. Mm. Och det är ju liksom lättare att en terrängbil kan ju se ut på ganska olika sätt, men den är liksom fyrhjulsdriven med jättebra fjädring, vad jag tänker att det skulle vara definitionen på.
Exakt. Och där kollar jag i ordböcker nu också, där finns jämför varumärket Jeep, och så finns det den där varumärkessymbolen där som visst är ett R med en ring runt.
Ja, det är registrerat.
En registrerat varumärke, ja. Så det finns alltså både för Tabasco och för Jeep, så finns det i ordböckerna nu, men jag hittar ingenting om Lego. Lego är borta, för Lego tycker inte att det ska finnas där som någon form av definition för plastklossar som man bygger med.
Och samtidigt så får ju ordet legoknäkt finnas kvar, för det handlar ju om att leja någon. Och då handlar det ju, jag menar, igen det här att, att man kan inte ta bort korvkön ur ordboken, trots att den inte innehåller kött utan vatten.
Vad tycker du om de här namndirektiven? Är sojakorv och vegebiff okej, eller ska orden korv, biff, schnitzel och hamburgare enbart användas för köttprodukter? Diskutera med det här med oss på arenan i appen. Där finns vi. Karin skriver till oss så här. En kollega använde ordet pynja om en sak han gjorde på jobbet. Han pynja med en uppgift. Jag begriper vad han menar, men är det ett vanligt ord? Och var använder man pynja? Du tyckte, Jenny, att EU inte pynja. Vad tycker du att ordet pynja betyder?
För mig betyder pynja någon form av manuellt arbete. Det kan fortfarande alltså vara med dator och fingrar och tangentbord. Att man liksom håller på med sånt finlir och detaljer. Ja. Detaljarbete.
Ja.
En typisk yrkeskår som pynjar är ju alltså tandläkare till exempel. De håller på med sånt smått potande.
Okej. Men betydelsen kanske då att sysselsätta sig med små saker, arbeta långsamt, kanske askarella på. Kan det vara på finska?
Mm.
Så. Men ska man bli klar om man pynjar med någonting?
Det är ju också det här att ett pynjande, det är ett evigt pynjande, detaljerna tar aldrig slut.
Nä.
Eller kanske ibland om man börjar pynja med ovidkommande detaljer. Eller sen som pappa säger att nu har du blivit att brodera någonstans.
Mm.
Betyder att du liksom sitter och gör så här ett finlir som med marginellt resultat men som tar enormt mycket tid.
Pynja så är en finlandssvensk specialitet och används kanske främst, och det här säger jag med tror nu, jag tror att det används mest på sydkusten, men jag har hört det användas i Österbotten också. Och används, eller åtminstone användes det flitigt vid Nylandsbrigad i Dragsvik, någon form av millislang, pynja, göra saker långsamt, att inte vara tillräckligt snabb eller rask i det man gör.
Så blev du att pynja
någonstans? Jag blev att pynja, vad pynjar ni med? Så kunde man få höra då att då satt man och knipplade och knopplade med någonting. Men jag har inte hittat en direkt förklaring till varifrån ordet kommer. Det kan vara ljudhärmande, alltså pyssla, påta, pota, och att det låter roligt. Och att man börjar
jag går inte riktigt med på det här ljudhärmande, för när jag pynjar så låter det inte pynji.
Det provar vad du pynjar med. Och en annan förklaring så kommer från en gammal betydelse av ordet pynt. byta. Numera utdött i standardsvenska i den här betydelsen, men i ordning ställa, laga, reparera. Att pynta något redo och färdigt kan handla om ett fartyg, en mur eller smeden pyntade klart en lie.
Oho.
Vad tror du om det?
Nej, det låter ju sannolikt.
Jag tror nästan att det är så också.
Men när jag tittar i ordbok över finlandssvenska folkmål så fanns det också någonting som innebar att det var liksom ett evigt pynjande, att det var alltså mycket arbete. Så det, då kunde det här pynjande också betyda att det var liksom drygt arbete med att, vet du, konka varor eller något ganska stora grejer.
Mm.
Så tydligen så finns det flera olika betydelser.
Men den största och den vanligaste betydelsen är att det är sölkorvar som pynjar.
Ja.
Ja. Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skriv till oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens.
Morjens. Morjens.